CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Det är fredag den 23 december, dagen före julafton, och ni ska vara varmt välkomna till årets sista börsmorgon där vi kan bocka av ännu ett ganska trist dygn för de globala börserna. Breda New York-terminen S&P 500 föll med 1,4%. Även de ledande börserna i Asien föll tillbaka i natt. Terminen i Stockholm däremot pekar på en öppning lite grann i dur, i alla fall den ligger nu på plus 0,1%. Vi ska i dagens program summera ett väldigt händelserikt år med inflation, ränteuppgång, deppiga hushåll och en ganska trist börs. Vi kommer sätta betyg på Riksbankschefen Stefan Ingves nu när han slutar, och framförallt förstås ska vi spana framåt till nästa år. Vilka branscher, vilka aktier blir heta då? Och en massa annat att prata om också. Vi har en väldigt tung och bred uppsättning här idag. Vi har med oss i studion Johanna Kull, hållbarhetsansvarig i Avanza Bank. Varmt välkommen.
Tack så mycket.
Vi har Claes Hemberg naturligtvis. Välkommen tillbaka här. Oberoende ekonom. Och sen har vi med oss också på länk Martin Guru, chefstrateg Kepler Chevreux. Välkommen du också, Martin. Kul att ha med dig. Du har inte varit med på länge, så det ska bli jättespännande här. Årets sista börsmorgon. En ganska trist avslutning på året ändå. Det pratades mycket om julrally som det brukar vara, Claes, men det har inte varit något riktigt julrally. Vad skulle du säga tynger investerarna om de här senaste två veckorna?
Jag tror att den här inflationen som vi tror ska gå över nu, den kommer bli mycket mer utdragen. Alltså det kommer inte bli ner till noll om ett år, alltså, eller 2% inflation om ett år, utan det kommer ta mycket, mycket längre tid. Kanske flera år. Och det här känner konsumenterna på sig och har riktigt försökt att klara av fram till nu med hjälp av att ta gamla kassakistor. Men nu börjar till och med gamla kassakistor, gamla lador tömmas. Så nu måste man börja spara ordentligt. Så nu kommer man inte ha råd med kanske julklapparna på samma sätt som man trodde. Så när julhandeln nu analyseras upptäcker man att konsumenten är fattig och vi kommer att ha jobbiga månader framöver, riktigt jobbiga månader.
Ingen julrally på börsen i år?
Nej, utan man börjar väl inse nu och ta på allvar att framförallt i USA, arbetsmarknaden är väldigt stark. Det kommer ett jättetydliga signaler därifrån om att vi ska få ner inflationen lite kosta vad det kostar vill, sett till räntehöjningar. Man har väl hela tiden hoppats att nu viker det ordentligt, nu viker det ordentligt, och så blir det inte riktigt det. Och här på hemmaplan så vet vi redan nu att svenska konsumenter, svenska privatpersoner kommer få en väldigt tuff januari. Det kommer vara elräkningar på 10 000 kronor. Vi kommer få en till räntehöjning i februari. En ränta som redan har mer än fördubblats, tredubblats i många fall för hushållen. Så att man vet ju vad som kommer ska hålla i plånboken.
Som sagt var, precis som ni båda är inne på, mycket räntorna som styr inflationsförväntningar, och idag kommer ytterligare en pusselbit till det i eftermiddag klockan 14.30 från USA. Den här gången handlar det om den privata konsumtionen, kallad kärn-PCE-måttet. Man brukar säga att det är Feds favoritmått på inflationen. Jag vet inte riktigt om det är det, men i alla fall så bedömer man att det ska minska till 4,7% i årstakt. Inflationen från 5% i årstakt. Martin Guru, vi såg hur den här inflationssiffran här om veckan då från USA fick en enorm påverkan på börsen då. Då var det uppåt, det var glädje, för den kom inte in riktigt så hög som man trodde. Kan det här måttet i eftermiddag bli lika viktigt? Kan det bli en game changer på något sätt, tror du?
Jag tror det kommer förstärka den underliggande diskussionen i marknaden. I marknaden så har ju diskussionen flyttat framåt väldigt långt redan. Man är ju väl inne i nästa år. Alla förstår vad som händer, och det är mer en bekräftelse. Kortsiktig data påverkar trading, algosar, nyhetsflödet och så vidare. Och det är helt okej. Men den underliggande trenden är ändå det att inflationen i USA väntas falla väldigt kraftigt, väldigt snabbt under nästa år. Det kan vara nere på 3% kanske någon gång vid i sommar, sen ska Europa följa efter. Så tittar man då på den senaste inflationssiffran, om man tittar som jag gjorde då i morse på Cleveland Feds, då de har sån här nowcast for inflation, då så tror man att inflationen då för december i USA ska ligga på 0,17 månad över månad. Då är det gånger 12, då är det på 2%. Det är där räntemarknaden är och det är det som styr hela marknaden. Vad vi upplever nu i finansmarknaden, det här är mer window dressing om man liksom gör ordning portföljerna inför årsskiftet. Och det är mycket trading fram och tillbaks. Men den stora rörelsen har redan varit och jag tror väldigt många framförallt på penningmarknaden har bestämt sig redan och förstår vart det här är på väg. Och det är USA som kommer styra och det kommer vi märka under nästa år, framförallt under första halvåret.
Mm. En ganska positiv analys där från Martin att finansmarknaden har bestämt sig att inflationen ska verkligen ner. Det är där man är. Håller du med om den bilden?
Ja, men i USA som Gud talar om absolut så är den bilden tydlig, men i Europa är det inte alls lika tydligt. Jag befarar att konsumenten, den pressade konsumenten kommer vi se här efter årsskiftet till och med fram till sommaren egentligen kommer vara jättebesvärligt och inte klara av situationen utan kommer att se krispaket på krispaket. Mm. Och då kommer börsen och hela vår ekonomi att bromsa in på ett sätt som gör att vi kommer få en ny börsbotten fram till sommaren någon gång. Så jag är djupt ska man säga, skeptisk eller orolig för nästa år. Det kommer bli tufft, väldigt tufft.
Mm. Exakt, det är ju den frågan som hela tiden kommer upp. Har vi sett botten eller kommer det komma en ny? Och det verkar vara någon slags konsensus att det kommer bli en ny smäll här i vår, kanske april, maj, pratar många om. Håller du med om den analysen som många har stått här i studion och sagt i alla fall.
Ja, men Europa ligger ju efter USA. Vi låg ju efter, inflationen tog inte fart i Europa lika tidigt som den gjorde i USA förra hösten och så det kommer ju bli väldigt intressant att se hur Riksbanken agerar nu vid februarimötet. Mm. Och då kanske de är tvingade att höja räntan i Sverige ganska kraftigt och det tror jag kommer ha ganska stor påverkan på svenska börsen. Jag är lite mer skeptisk till första halvåret nästa år. Just att det kommer bli såna enorma kostnader också för de svenska hushållen och de svenska bolagen. Mm.
Martin, vi ska runda av räntediskussionen, men jag måste bara höra med dig. Det lät på dig som du är ändå ganska positivt det här vi ser nu. Det är window dressing, de här rörelserna här. I grunden har man bestämt sig för att inflationen ska ner. Det känns som att du i alla fall tror att bottenkänningen på börsen är nådd. Är det en rätt uppfattning?
Ja, då. Det var finansmarknaden eller pessimismen bottnade ju där i slutet av oktober. Efter Fed var ute och pratade räntehöjningsmötet och efter Jackson Hole, då gjorde man så att säga om sina positioneringar väldigt mycket och sen började man märka att trenden liksom började vända och de lite mer långsiktiga tog ju också så att säga den ståndpunkten då att räntorna härifrån ska ju ner. Då har vi ju sett då det här julrallyt. Det var ju så att säga för några veckor sedan under november. Men långa räntor i USA gick ner 50-60 räntepunkter. Börsen gick ju ganska bra. Och det är ju det liksom som är den underliggande tonen. Så vi kommer ju fortsätta hacka här fram och tillbaka som det alltid är ett bottenläge. Sen är det ju så, det är ju klart att makrot i Europa och Sverige det är då i ofas jämfört med USA. Men min erfarenhet i alla fall är att det är finansmarknaden i USA som sätter tonen för börsen. Och det gäller att försöka vara lite framåtriktad. Och hela den här senaste månaden när jag har pratat med folk inför årsskiftet så har jag alltid börjat med att säga glad påsk. Och vad menar jag med det då? Jo, föreställ dig hur finansmarknaden kommer vara, hur verkligheten kommer vara, vad centralbankerna kommer vara i påsk. Och det är det du ska ta position för nu. Och är det så att vi får ett nedställ till och så köp de aktierna du vill äga till midsommar. Det kanske blir ett väldigt utmärkt läge för det. De allra flesta vill ju ligga mitt i flocken. Det känns ju tryggt och bra att gå på nyhetsflöden. Om man känner sig liksom i de här oroliga tiderna med väldigt korta tidsperspektiv i sin investeringshorisont. Känns det ju bra att ligga där. Men för de stora institutionerna som jag jobbar med så måste man ha en horisont som är 4, 5, 6 månader framåt. Och då tycker jag att det här glad påsk funkar rätt bra. Tänk på hur du ska tänka eller hur världen ser ut vid påsk. Det kommer inte vara som det är idag eller det var igår. Vi kommer inte handla på statistik som var från förra månaden eller från 2022 utan vi kommer handla på vändningsscenariot. Och det är det som gäller om du handlar långsiktigt och vill göra kloka investeringar för hela året nästa år. Så jag är faktiskt väl optimistisk. Jag tycker risk-reward är vettig vid det här laget faktiskt.
Martin, en fråga. De långa räntorna säger du på väg ner, men räntorna är ju på väg ner från en väldigt hög nivå. Är det så att vi får en ränta som går ner? Ja, men går ner tillräckligt mycket för att lugna ner börsen och investerarna och framförallt konsumenterna tänker jag. Men jag upplever att räntan är på sån hög nivå och även kommer vara på en hög nivå många år framöver att vi kommer se en ny slags ekonomi, en ny slags börs som inte alls lika rolig och glad.
Ja. Ja, det stämmer. Man får ju dela upp det där i två delar. Om vi börjar då med finansmarknaden per se. Så vad som har hänt nu i marknaden då under det här kalenderåret då, som har gått. Om vi tar, för det handlar ju om diskonteringsräntan på framtida vinster för börsens del. Och jag har varit med så länge och du också. Så vet ju liksom att det spelar ingen roll om vi handlar börsen på P20, 17 eller 16. Bara det är lugn och ro för då kan vi räkna på saker och ting. Men vad som hände under förra året, om vi tar amerikanska tioåringar som en proxy då för avkastningskravet, så gick ju den från 1,5 upp till 3, nästan upp till 4. Och det har ju då medfört då att fair value, P-talet på börsen i USA, har gått från 23 ner till 20 och sen så småningom var ner på 16. Om det nu stannar här, vi säger att räntorna läggs på 3 och vi har ett fair value på 16-17, så är det helt okej. Okay. Då börjar vi där. Det är inga problem. Sen att det är högre kostnader för konsumenten, det är en annan diskussion. Men tittar vi på börsen då, så säger vi det att nya liksom okej P-talet, det är 16-17-18. Då handlar vi på det. Det är inte 2021. För avkastningskravet säger det att det är precis så det är. Vi har en bild på det. Det är nästa bild, kan jag säga, till kontrollrummet. Där har vi det. Där ser ni det som har skett under det här kalenderåret. Det här är ganska matematiskt, för att ibland så låter det i diskussionen som att börsen bara är en slump. Det är klart, finansmarknaden är alltid två delar. Det är den kallhamrade siffrorna som vi alla kan räkna på, men så finns det alltid en story. Vad som händer imorgon, vad som kan hända. Men det här är de kallhamrade siffrorna. Här ser ni precis som har hänt med amerikanska tioåringen. Vi började på 1,50 i avkastningskrav, alltså vi räknar diskonteringsräntan. Den gröna ringen till höger, P-talet låg kring 23. Sen gick börsen upp till sommar, ungefär till 3%. Då blev fair value, P-talet låg mycket riktigt också, kring ungefär 20. Och så gick det upp en spik till. Och då över 4,20. Och då gick P-talet ner till 16,5 i USA. Nu ligger vi kring 17. Och det är tack vare den senaste nedgången. Vad som kommer hända nu på börsen, och om amerikanska tioåringen fortsätter ner i takt med att inflationsförväntningarna sjunker, det är att fair value, alltså vad som är rätt värdering på börsen, det kommer då gå upp lite grann. Kanske ganska mycket. Det kan gå upp 5, 10, 15%. För det här är ju bara summan av kardemumman, och man räknar fram riktkurser på alla enskilda aktier. Så det här är liksom finansmatten som folk glömmer bort, och det är det här är det drivande. Så det är därför vad som händer på räntemarknaden är så otroligt viktigt, och vilka signaler man ger och vilka förväntningar man har på inflationen framöver. För det är det marknaden tar position för redan nu, och det är det som kommer vara avgörande. Inte bruset vad som har hänt förra året, det är inte viktigt om man har ett längre perspektiv, utan det är det här som visar hur börsen kommer stå sig.
Tack för det. Bra sammanfattning, Martin. Börsen ligger alltid som sagt 6-9 månader före, brukar man ju säga, och det gäller ju nu också då. Kul med en positiv röst. Vad har du varit hela året, höll jag på att säga, Martin, men det är kul att ha med dig nu i alla fall. Börsen öppnar om 3 minuter. Det ska bli intressant att se. Som sagt, var en svagt positiv termin. Vi kan titta på lite nyheter här från morgonen. Det står klart att det blir NIBE nu som väljs in till börsens finrum, storbolagsindex, när Swedish Match då avnoteras efter budet. Vi har också ett bolag som kan riskera att bli avnoterat. Det är skandalbolaget, får man väl säga, äger Bio. Nasdaq har lämnat över utredningsärende om bristande bedräglig marknadsinformation till sin disciplinen och rekommenderar avnotering. Så har vi också årets kursraket BioArctic som ansöker om marknadsgodkännande för ett läkemedelskandidat i Kina. Däremot så är det ytterligare ett dödsfall relaterat till bolagets studie på läkemedelskandidaten då, som ska bromsa effekten av Alzheimers sjukdom, som sänkte aktien igår. Lite smånyheter sådär dagen innan jul, men NIBE är ju ändå intressant in i börsens finrum, eller hur?
Absolut, och de har ju verkligen fångat upp, jag förstår, både investerare världen över och i Sverige senaste åren, så de verkligen förtjänar, jag tror också, en stabil historia och en stabil orderingång. Nu har de haft problem med sina, vet du, chip och annat som har bidragit till att de har försämrat utvecklingen, men ett absolut framtidsbolag skulle jag säga. Men tillbaka till Nasdaq och deras sätt att, som sagt, hålla efter bolagen, skulle jag önska att de till och med höll efter bolagen ännu mer. Det är för sällan vi ser såna här, man tar flera i öronen för bristande information, hur de berättar för marknaden vad de gör. Jag tycker börsen kan bli mycket tuffare där. Jag vet inte varför de är så snälla.
Nej. ni börjar typ en sån här ESG-stämpel.
Ja, men 84 000 ägare hos Avanza, en av de mer ägda bolagen och i helt rätt bransch nu för framtiden. Så får de ordning på sina leverantörskedjor och så jag tror att energibolag, icke-fossilt, alltså bolag inom de nischerna är vad vi ska satsa på kommande år.
Vi ska återkomma till det. Johanna, prata mer om det, för det är en intressant spaning du har. Hållbarhetstrenden har varit stark 2022, men kanske blir ännu starkare 2023, ja, hävdar du. Vi kom precis ytterligare en ganska spännande nyhet alldeles nu faktiskt. Det är att Alecta och Robur lämnar Assa Abloys valberedning. Orsaken är att de anser att Assa Abloys två storägare, Latour och Melker Schörling AB, har signalerat att ordförandeskapet är fråga för de två huvudägaren, vilket bryter mot praxis i den svenska ägarstyrningsmodellen. Så lite tjafs där om den svenska ägarstyrningsmodellen i Assa Abloy. Spännande. Vi får se om den aktien påverkas av detta. Klockan är slott 9 som sagt var. Vi har pratat lite räntor. Det har ju präglat året. Vi ska fortsätta titta lite på den svenska ränteutvecklingen. Stefan Ingves som har ju skrivit sitt sista kapitel nu här som riksbankschef efter väldigt många år. Vi gör det efter börsöppningen. Vi ska också förstås få lite tips och lite spaningar från våra gäster. Men klockan har nu slagit 9. Börsen är öppen.
Tack för det Pontus. Dagen före dopparedagen kan man ju tänka sig att det ska vara ganska lugnt. Det får jag väl lov att säga att det är just nu, åtminstone om man tittar på storbolagsindex eller Stockholmsbörsen överlag, svagt uppåt 0,1 någonting. Så att, ja. Men som jag tror att jag sa i Börsmorgon igår, jag tycker alltid det ser ut så här vid öppning och så vet man aldrig hur det slutar. Så att det kommer väl säkert ta fart vid något tillfälle. Ni pratade om Nibe som ju alltså stiger 1,5% på faktumet att de ska in i OMXS30 nu från och med den 2 januari. Den har ju stigit ganska mycket på faktumet att alla tror att den ska ha kommit in, så att jag kan förstå att reaktionen kanske inte så mycket värre än det. Assa är intressant med tanke på att i den här föraktionen som den kallas när man står och ställer kurser så såg det ut som att den skulle vara ner ganska mycket. Det är den inte på den nyheten som du nämnde om alltså att Alecta och Robur hoppar av valberedningen eftersom att de menar på att Melker Körling och Latour bryter mot svensk praxis i ägarstyrningsmodellen för att de två säger att det är bara de två som kan utse ordförandeposten egentligen eller ha mest vikt i frågan. Kan man ju tycka låter ganska allvarligt, men ingen stor marknadsreaktion alls faktiskt. BioArctic har vi också som har ansökt om marknadsgodkännande i Kina. Rasade igår på grund av ytterligare information om just det dödsfall i studien som är relaterad till läkemedelskandidaten som har visat väldigt goda resultat under året. Men inga, det är rekyl upp idag, upp 2% och som sagt upp 134% sedan årsskiftet. Det är det inte många som kan skryta med förutom den amerikanska räntan. Den kan komma till senare. Softronic alltså har ju lämnat en vinstvarning eftersom att den här säkerhetsincidenten som de kallar det, cyberattack, kallar väl vi det, belastar fjärde kvartalet väsentligt med ökade kostnader och kommer bli väsentligt mindre än då motsvarande period i fjol, Q4 i fjol, då det var 30 miljoner. Så det kommer vara väsentligt mindre än 30 miljoner, det är det vi vet. Aktien faller 8% på det annars än som har hållit sig relativt väl i år med tanke på hur bäsigt det har varit. Äger bio alltså, där har vi inget avslut ännu. Det ser ut att kan kanske rasa 80%, inte konstigt eftersom att då Nasdaq har valt att gå vidare med sin utredning, lämna det till disciplinnämnden med ett yrkande om avnotering som då härrör till de uppgifter vi har rapporterat om under året om försäljningar som inte blev av eller pengar som inte kom in, alltså felaktig marknadsinformation minst sagt. Inget avslut ännu, kan alltså bli minus 80%. Den har redan kollapsat, den är 90%, så att det finns inte jättemycket fallhöjd kvar. Det är inte många kronor och ören på som kommer att vara på den här kursen även om den där siffran procentuellt är väldigt stor. Embracer tänkte jag bara titta på eftersom att det är dag 2 på vad heter det, huvudlistan heter det. Och den rör sig rätt lite, händer inte jättemycket. Den var ju för sig också, har ju upphandlats på själva nyheten innan gårdagen när den bytte från First North till huvudlistan. Skalpar runt nollan, lite sämre än börsen. Ambea har fått en sänkt rekommendation från DNB till behåll och ganska kraftigt sänkt riktkurs till faktiskt runt 43 som den ligger på nu, minus 4%. Och sen hade BOG också fått en i princip slaktad riktkurs till från 75 till 30, men med rekommendation köp och faktiskt inte jättemycket över den där tror jag att det skulle vara. Men den är ner lite grann i alla fall. Också en aktie som har haft det jättejobbigt i år. Ner över 80%. Sen stöps det om i Kindreds styrelse. 5 nya ledamöter föreslår vad beredningen ska in. Inte mycket marknadsreaktion på den. Dock lite sämre än börsen överlag då, som börjar ta fart uppåt nu. Tar en sådär, nästan 0,5% ser ut som. Om vi tittar på lite inflationstryck med tanke på att det just är amerikansk kärninflation i eftermiddag så tickar den amerikanska 10-åringen knappt neråt. Den skvalpar runt 3,70 någonting. Kronan förstärks lite grann till alltså en dollar kostar 10,44 kronor. Amerikanska terminerna är jättelugna och det är kanske inte konstigt med tanke på att de vill definitivt ha kärninflationen först. Så där lär vi nog inte se mycket innan i eftermiddag. Ganska muntert alltså på Stockholmsbörsen så här dagen för doppare dagen. SKF ligger i toppen i storbolagsindex upp nästan 1%. Så det är inte, även om de här staplarna ser stora ut på skärmen så är det ingen jätterörelse utan här är 1% sträcket. I botten sen ligger Autoliv också ner så där en halv procent någonting. Vi får se om det har dramatiskt förändrats när vi kommer tillbaka sen lite senare hit.
Ja, för det ska vi göra, Emily. Vi kommer tillbaka till dig och följer upp det här förstås. Tack för det. NIBE alltså i topp och ganska positiv börs här egentligen dagen före dopparedagen. Och inte så mycket nyheter. Claes, du gjorde en rolig reflektion att det kanske är positivt att det inte är så mycket nyheter.
Jo, men precis. Att komma med nyheter en sån här dag när det är väldigt dött och alla ute och julhandlare kanske köper sin gran. Mm. Det tyder på att man kanske inte vill att den här nyheten ska synas. Så att jag skulle säga att om det kommer inga nyheter av stor rang idag så är det bra för börsen. Och om det kommer någon nyhet så ska man nog tänka sälj den bolag oavsett vilken nyhet det är. För släpper man den en sån här dag, då har man något fuffens, skulle jag säga.
Kul spaning. Som sagt var årets sista börsmorgon. Vi kommer avsluta den här sändningen med en årskrönika som jag gjort som är 6 minuter lång. Men vi ska försöka summera lite av det viktigaste här i studion. Vi har redan börjat. Det har ju handlat om krig tyvärr. Det har handlat om inflation, räntehöjningscykler och så vidare. Dels i USA, men precis som Johanna sa, även i Sverige. Det var den 28 april faktiskt som den svenska Riksbanken höjde reporäntan för första gången. Sedan hösten 2014, då var det med 0,25%. Och då sa... Då lät det så här.
Går vi in i en ny penningpolitisk epok idag?
Ja, vi kanske går tillbaks till hur penningpolitiken har varit tidigare. Vi får se, men samtidigt så är det ju uppenbart att tidigare gällde diskussionen inflation som var i underkant. Nu ligger inflationen kring 6% under kommande månader och då är vi ju i ett helt nytt läge.
Vi måste ju prata lite om Stefan Ingves. Han slutar ju nu som riksbankschef och fått rätt mycket kritik får man väl ändå säga, inte minst i vår tidning och av olika debattörer på debattsidan. Men du, Claes, har lite en annan syn på Stefan
ja,
Ingves.
Ja, jag gillar ju statstjänstemän i grunden. Alltså Oxenstierna från 1600-talet var ju den som satte grunden här. Mm. Det här är vår normala, eller nya Oxenstierna av vår tid, som försöker hålla i statsförvaltningen och hålla den under armarna. Sen kanske han inte alltid springer på samma sätt som Annika Winz vill, för hon är en av de stora kritikerna, utan han säger att det viktigaste var förutsägbar. Och att det jag säger, det står jag för, och så här tänker jag, så här jobbar jag. Inte att springa före eller efter, det är inte det viktiga, utan att allt han säger är enligt en man enligt körinstruktionerna. Sen kan vi säga att han har fel körinstruktioner, men det är inte hans jobb att utvärdera sig själv, utan han säger bara att mitt jobb är det här och jag följer den regeln.
Ja. Han är väl... Då är det fel på reglerna. Om
precis, det är det jag ska komma till. Så okay. Jag tycker att han har varit en förträfflig riksbankschef. Sen kanske jag inte håller med om att jag borde göra samma sak själv, för jag kan inte det. Men det är en annan sak. Jag tycker man blandar ihop korten. Han är förutsägbar, det har han gjort riktigt bra.
Ser du, Hanna?
Ja, men jag är väl lite mer inne på om de har rätt mandat eller inte, Riksbanken. För de har ju å ena sidan haft väldigt låga räntor och väldigt stimulativ penningpolitik. Å andra sidan, i vid varje presskonferens har Stefan Ingves varnat för framförallt bostadspriserna och liksom inflationen på tillgångspriser. Men sagt att ja, fast det är inte vårt mandat, för vårt mandat är det här 2%-målet och det är det enda vi ska fokusera på. Och då kan man ju i facit i hand nu fråga sig, är det rätt mandat för Riksbanken? Det är inte jag rätt person att svara på, men jag skulle vilja se en lite liksom, bredare diskussion kring det. För att jag tror inte det kommer bli speciellt stor skillnad alls nu när vi får en ny riksbankschef Erik Thedéen, utan de är ju stöpta lite i samma liksom, tjänstemannaform och målet är vad det är. Så
Vi har med oss Torbjörn Isaksson nu också från tidningen, följer bland annat fastigheter som jag är ju väldigt beroende av ränteuppgången och Riksbankens agerande. Torbjörn, vi summerar Stefan Ingves långa period här som riksbankschef. Har du någon tanke kring det?
Ja, jag är väl inte lika imponerad som Claes när det gäller det här. Och jag tycker han har legat lite snett, alltså lite sent på bollen hela tiden. Och det, så att det har ju, vi har ju liksom en väldigt svag krona. Det har ju inte gått så bra för honom, tycker jag.
Nej, vi kan väl fortsätta med det, Torbjörn. Som sagt, var ränteuppgång och slaget hårt mot fastighetssektorn. Fastighetsaktierna som ju tillhört årets förlorare. Det har ju finns ju en väldigt stor oro kring finansieringen framöver. Inte minst eftersom så många balansräkningar bygger på företagsobligationer som måste omförhandlas då. En aktie som har backat över 70% i år är SBB. Bolaget har ju sålt fastigheter kontinuerligt här de senaste månaderna. Och grundaren Ilja Battlan har vi med oss regelbundet här i DTV. Så här lät det efter han hade sålt fastigheter för 9 miljarder kronor här tidigare i höstas.
I den här marknaden tycker vi att vi ska fortsätta med att sälja ytterligare fastigheter och fortsätta skapa oss en väldigt, väldigt stark position. Därför att det verkar att Sverige och övriga Europa är på väg mot en lågkonjunktur, och då ska man se till att man är stark.
Torbjörn Isaksson, du har ju följt SBB, Ilija Batljans agerande här. Först köpt på sig massor, men nu har man sålt olika sjuka fastigheter. Du delade ut en lite elak julklapp här i dagens tidning, såg jag här på morgonen, till Ilija Batljan. Varför då?
Ja, elak vet jag inte. Alltså, han har ju gjort mycket rätt i när han har vänt på det nu och gjort väldigt mycket affärer för att rädda bolaget. Men han har ju själv försatt sig i den här situationen genom att han köpte ju alldeles för mycket och det gick alldeles för fort. Alltså, han tappade ju greppet. Han drabbades för lite av hybris. Så nu går det ju, nu har han ju lugnat ner det hela lite. Och då vill han få det till att nu är det inga problem längre. Men jag tror inte att det är fullt så enkelt, utan han måste nog göra ytterligare affärer. Och det kommer ju en nu så sent som igår. Och en del av de här affärerna, de är väldigt invecklade också. Så det är svårt för andra att följa med. Man vet inte riktigt vad finns det för garantier och andra åtaganden i bakgrunden som inte riktigt framgår. Och det blir också stökigt med allt delägande som han sa att de skulle göra sig om. Istället har de ökat delägandet med andra, vilket är negativt.
Claes? Mm.
Jag skulle vilja ge, inte Ilija, en mistel som man brukar ge till jul, utan en tistel. Lite rim här, lite humor. Mm. Nej, men allvarligt talat, fastighetsaktier upplever vi som trygga, stabila, det är tegelstenar. Men det handlar ju om räntor, en spekulation i räntor, och räntorna har gått emot bolaget. Och det har lockat in massor med småsparare, jag tror en kvarts miljon bara, Avanza-sparare, som köper aktier för de tycker att det verkar stabilt och bra. Men svenskarna är ju jättetjocka i fastigheter redan, så det är det sista man ska äga, så är det fastighetsaktier faktiskt. Mm. För det är man redan full och tung i.
Mm. Så blir man ytterligare belånad, ja, fast många kanske inte tänker på det.
Även om han lurade folk, tycker jag, han kallade sin aktie för folkaktie, och med bakgrund i Socialdemokraterna så lurade han in folk, tror jag, på ett sätt som inte annars hade skett. Så jag tycker att det här är en skandal som vi inte har sett tidigare. Så en jättetistel han får.
Jättepopulär aktie bland era kunder, eller hur, Johanna?
Ja, det är 200 000 som har SBB i portföljen. Och vi ser hur den har varit, toppat både köp- och säljlistor ganska konstant under året. Men det skulle jag vilja säga inte är speciellt anmärkningsvärt. För när vi har SBB är näst mest ägda bolaget hos oss. Bolagen med väldigt många aktieägare, de har också mycket handel i sig. Alltså människor ser dem i sin, när man loggar in, då ser man kursförändringarna, man följer nyheterna på ett annat sätt. Det blir automatiskt att det blir en större handel. Och jag tror att nu på senaste tiden har vi sett ganska stora försäljningar, och det tror jag att det har att göra med att aktien gick ner 80% eller någonting från toppen till botten, och sen steg den 70% från botten till toppen. Det är ju enorma rörelser. Alltså när det gäller ett OMXS 30-bolag är det ju väldigt jätterörelser.
Men borde inte banken gå ut och varna? Och om du har massor med bolån, då ska du inte ha SBB-aktier också.
Du vet mycket väl som jag att Avanza inte har någon rådgivningstillstånd. Vi inte ger råd om enskilda.
Nej, inte enskilda, men du kan ju varna för ett fenomenet.
Ja, och det tycker jag nog att vi gör ganska mycket, okay, att vi varnar och pratar om, pratar om vikten av liksom en diversifierad portfölj. Och jag skulle heller inte säga att SBB-spararna utmärker sig som några investerare som bara har ett bolag i portföljen eller är väldigt nischade och så, utan generellt sett har man en ganska.
Men när jag var barn, var Investor det man hade mest av?
Det är fortfarande det.
Inte SBB.
Det absolut mest ägda bolaget är Investor.
Ja, du ser. Någonting är om rätt.
Fastigheter, som sagt, var diskussionen går vidare. Torbjörn, du följer sektorn. Vi ser att flera av de här, ska man säga, fastighetsmiljardärerna har fått det tufft under året. Vi ser hur Rutger Arnhult har sålt en otroligt mycket aktier i sitt Castellum då till Roger Akelius som är stad vid kassa. Du har ju skrivit om det här korsägandet som brukar uppstå under goda tider bland fastighetsägarna, och de kan då på något sätt dra ner varandra. Ser du, när du tittar framåt 2023, tror du att kommer det bli en följetong med fler som får det tufft här? Vad ser du i spåkulan?
Ja, det tror jag att det kommer att vara. Nu är Rutger, han var ju först ut, men han kommer ju inte att vara sist. Utan det är många av de här lite mindre aktörerna som man inte tänker på, som flyger lite under radarn, som ju också kommer att få det jättesvårt framöver. Så det kommer nog vara väldigt mycket.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Strukturaffärer som kommer att krävas i den sektorn, och det kommer att vara fler sådana här fastighetskungar som har köpt på sig alldeles för mycket och hoppats på att det bara ska fortsätta uppåt, som inte kommer att klara sig.
Martin Guri, vi pratar fastigheter här som du hör. Man har ju sett ganska tydligt de senaste veckorna, tycker jag, att det börjar utkristallisera sig. Vissa som är ganska offensiva och vill agera som Roger Akelius, de gör en offensiva nyemissioner för att få in kapital, medan andra kanske får det tufft. Kommer det utkristalliseras vinnare och förlorare i den här sektorn, tror du?
Ja, det är ju som en klassisk kris. Det här har vi sett flera gånger förut, att den som har starkast balansräkning vinner. Så enkelt det är ju. Och många har ju byggt upp en stark balansräkning just för att invänta det här tillfället och göra långsiktiga strategiska förvärv både inom fastighetssektorn men även inom traditionell verkstad och många andra branscher. Så det kommer vi få se mycket mer att ha för här framöver. Samtidigt ska man ju vara ödmjuk då och komma ihåg att det var ju ingen som såg de här räntenivåerna komma för ett år sedan. Och det är ju inte något sätt på tecken på att man är dum i huvudet eller inte förstår att det här skulle kunna ske, utan det var ju bara helt orimligt, för det fanns ju inte på kartan, och så hände ju det som det hände. Och bankernas utlåning har ju också så att säga präglats av den verklighet vi levde i då, så det var ju rätt beslut då. Men det här erbjuder ju då möjligheter då för långsiktiga investerare som har starka balansräkningar, pensionskassor. De plockar ju på sig. Det är ju hela den här diskussionen som vi har. Ska man ju komma ihåg att ständigt är det ju så, varje dag, varje sekund, att varje aktie som säljs köps av någon annan med ett annat tidsperspektiv. Och jag har ju träffat stora institutioner som inte behöver flagga så där jätteoffentligt vad de håller på med. Har ju varit nöjda med de här under den här hösten och sagt att de äntligen får komma in i aktier på bra nivåer som de längtar efter att få tittat på under en längre tid, och faktiskt tycker att det här är ganska mumma. Så det ska man komma ihåg. Det är alltid två sidor på det här. Men fler affärer kommer det bli. Det är det kapitalistiska systemets natur att man spänner bågen så hårt det bara går under goda tider. Och så är det några då som faller igenom. Tack. Och det får vi se mer av under våren.
Det får vi absolut göra. Vi följer ju förstås fastighetssektorn och alla andra sektorer. Och i dagens program ska vi fortsätta prata 2023 lite. Vi ska höra med våra gäster vad de ser framför sig, vilka branscher som kan bli intressanta, vilka aktier och så vidare. Men vi gör en liten lättsam paus här på en och en halv minut. Det är nämligen dags för säsongens sista julkula. Den här gången handlar det om aktieintresserade Johan Hedberg, mer känd som Matgeek på YouTube. Varsågod.
Nu brinner ju i knutarna för att få ihop de här sista detaljerna till julbordet. Och jag vet, ni tänkte alla, precis som jag, göra hemgjord prinskorv, sätta ihop en snävig paté för att imponera på svärmor, eller baka det fantastiska vörtbrödet. Men det sket sig, för vi var tvungna att ägna massa tid åt att typ rädda världen istället. Lägg då ett par minuter på att göra världens godaste julgodis som går svinfort. Jag pratar förstås om vinenogaten. Och vad du sen gör, det du springer ner till närmsta butik och så köper du en sån här nogatblock. Den är inte optimal, men den funkar. Kompensera med den absolut godaste chokladen du kan hitta. Smält lika mycket nougat och choklad, sett till vikt då. Och sen så medan de smälter så tar du flagad mandel, rostar i en torr stekpanna. Du rör ihop nougat och chokladen när de har smält, och så har du i mandeln, det ska vara ganska mycket. Ta en form, höga kanter, ha i plastfolie så att den släpper sen lätt från botten. Häll i choklad, nougat, mandelblandningen. Det ska vara ungefär en centimeter tjock. Ställ den svalt för att stelna, typ i ett kallskafferi, bakluckan på tjänstebilen, i någon insomnad bitcoinfarm där det finns massa plats över. Och sen när den är fast och fin, då skär upp den med en varm kniv, förvara svalt fram till julafton. Man fick hälsa, va? Okej, då skulle jag vilja säga tusen tack alla ni som har varit gäster i Börsmorgon under 2022. Och tack för all fakta och kunskap ni har bidragit med, som har fått oss andra att i alla fall se någon form av ljus långt, långt, långt bort i den där förbannade tunneln, och hoppas på att det inte är spårljus bara. 2023 kommer garanterat att bli bättre. Jag kan nämligen inte tänka mig att det skulle kunna bli sämre. Vi ses på andra sidan nyår, när allt rött har blivit grönt igen. Ha en riktigt god jul.
God jul till dig också, Johan, och tack för det. Roligt att du tittar på vårt program, Johan Hedberg alltså. Årets sista julkula. Vi ska fortsätta spana in lite 2023 med våra gäster. Vi har ju många spännande gäster här i både studion, och Martin med oss på länk. Som sagt var, Claes, du var inne lite på det. Det kommer bli en konsumentsmäll nästa år. Du började med att prata om
det. Jag hade en bild
med
mig, jag vet inte om jag får se den.
Ja, det är klart vi kan få se den.
Den visar hur köpkraften har rasat igenom. Nej, det var inte den. Men vi kan börja med den i och för sig. Som beskriver att den här inflationsuppgången vi ser nu, det är den största inflationsuppgången på 70 år. 1951, det var Tysklands stök efter kriget. Det är på den nivån vi rör oss. Alltså den här kraftiga förändringen är någonting som slår igenom i ekonomin. Det är bara våra bolag utan framförallt i privata ekonomin. För många konsumenter klarar inte av det här. Mm. Så det är nästa bild egentligen som visar köpkraften som har fallit. Nej, det var inte den bilden heller, förlåt. Men det gör ingenting. Sen handlar det om köpkraften för svenskarnas hushåll. Mm. Har fallit någonstans 7-8% i år, vilket aldrig har hänt förut. Och det kommer slå väldigt hårt mot privatpersoner. Och det är slutändan det kommer gå mot bankerna.
Ja, för det är intressant. För bankerna har klarat sig väldigt bra i år. De har ju hållit upp jättebra. För
och de har höjt räntorna.
Ja, de har höjt räntorna och de tjänar. Ja. Det blir en bättre räntespread så att säga.
Rullar 130 miljarder tjänar de nu, rullande. Ja. Det är alltså en miljard varannan dag.
Ja. Och då är andra sidan vågskålen förstås. Sämre hushållsekonomi, sämre företagsekonomi kan leda till kreditförluster och så vidare.
Just det.
Är det den diskussionen som kommer börja med?
Men framförallt kommer det vara så att bolånarna ser att vi kan inte spara in på maten till barnen. Då går vi hellre till banken och sparar in på boräntan. Så det är barnen eller bankmannen man får välja mellan. Och då väljer man att gå till bankmannen och pruta. Så vi kommer första gången någonsin här i april, maj, se svenska folket verkligen gå man ur huset och pruta på bolån på ett sätt som vi inte sett förut.
Men det har vi ju sagt så många år, ja, men det, Claes. Varför skulle det hända nu?
Jo, för att nu måste de har inga pengar kvar.
Okay.
Efter att de har betalat elräkningarna och köpt julklappar och allt det här så finns det inte en krona kvar i kassan. Mm. Alltså tappa 10% av sin lön, köpkraft i den och sen inte få någon löneökning. Det har inte hänt, så det kommer synas någonstans. Det är det här man måste ta tag i det. Så vi kommer plocka hem någonstans 15-20 000 kronor bara genom att gå till banken och säga jag vill ha ner min boränta 0,5%.
Men för att vara lite rakt på sak då, den här optimismen kring att bankerna ska vara den stabila hamnen i
ja, men de har ju tjänat 130 miljarder, så det är inget problem med dem. De kommer ju vara stabila ändå. Men framförallt, de måste ju tänka på sina kunder. Volvo sänkte sina priser för att tänka på sina kunder. När sänkte banken priser känns för att tänka på sina kunder? Det har aldrig hänt. Nu tvingas de. Eller så kommer banklånarna gå någon annanstans.
Men vi ser ju hur marginalen för bankerna på bolån har sjunkit något för första gången på ganska länge. Och jag hör vad du säger. Det som talar lite emot det är att privatpersoners gentemot banken har ju minskat också något i takt med att man har fått en realsökning, sänkning, ökade kostnader. Bostaden har inte stigit lika mycket som den har gjort tidigare. Så det blir ju lite vissa hushåll kommer nog bli något mer inlåsta hos sin bank, tror jag.
Mm. Ja, men man byter bank så tjänar man ofta en halv procentenhet. Mm.
Men banken som en trygg aktie, om vi ska köra börsen då. Det är kanske lite överdrivet att det ska vara den här trygga hamnen.
Ja, precis. De kommer nog se fallande vinster på vårkanten. Ja, för folk kommer vilja flytta och bolån är så enorm del av deras intjäning.
Just det.
Så att nu är det slut på de gratispengarna för bankerna.
Ja.
För bolånarna
behöver. Så går ju fastighetspriserna ner också, vilket också slår
mot. Ja, precis. Så sälj bankerna. Ett enkelt tips.
där jag ville landa.
Jajamän.
Tack, Claes. Vi ska gå vidare med Johanna. Som sagt var, räntehöjningar, konjunktur och oro till trots hållbarhetstrenden har ju fortsatt att vara urstark 2022. Och vi pratade lite om det här innan sändningen faktiskt. Du tror att den kommer kanske bli ännu starkare 2023 och pekade på vissa faktorer som talar för det. Berätta.
Ja, men det är många anledningar till att hållbarhet verkligen inte bara är någon bubbla. Dels så kan vi säga, den sektorn jag tror absolut mest på är fortfarande energieffektivisering. Mm. Det är någonting som är helt nödvändigt i den situation vi är i just nu. Mm. 40% av Sveriges energianvändning går ju till att värma upp eller kyla fastigheter. Och vi vet att vi måste få ner energianvändningen, framförallt de här höga topparna. Så att
energi... Och alla börjar leta sätt att göra det på nu.
Ja, alla börjar leta sätt att göra det på nu. Jag såg en analys från Goldman Sachs. Då pratade de om att bolag inom energibesparing och energieffektivisering, de borde ha en vinsttillväxt på omkring 15% på medellång sikt jämfört med 6% på någon slags bredare marknad. Så att det är ju verkligen en sektor som jag tror väldigt mycket på. Om vi kollar på hållbarhet ur ett bredare perspektiv så har det ju senaste åren tillkommit en rad regelverk riktade mot liksom finansbranschen, hur vi ska rapportera kring hållbarhet, hur vi så. Nu kommer det även mot börsbolag generellt sett. 50 000 börsbolag i EU kommer omfattas av ett nytt standardiserat hållbarhetsrapporteringsregelverk. Det är alltså 1400 datapunkter som man ska rapportera på i sin hållbarhetsrapport. Det här ska bli revisionsgranskat. Man kommer behöva lägga fram hur förenlig är vår affärsmodell med de globala målen, med en hållbar värld och så vidare. Vilka risker ser vi? Vilka mål har vi kopplat till det här? Det här träder i kraft 2024, men alla stora bolag eller alla bolag som omfattas, vilket är alla börsbolag, kommer behöva börja arbeta med det här jätteskarpt kommande år. Och i och med att det ska revisionsgranskat blir ingen greenwashing, och man kommer också behöva fundera igenom sin affärsmodell en vända extra. Mm. Kanske lägga ner vissa delar, satsa ytterligare på vissa delar. Saker och ting kommer komma upp till ytan.
Det här är bara en liten spaning. Jag snackar med Lidl, som är en bolag i den här branschen, som då konkurrerar med ICA för oss och Konsum. Och ICA Konsum säger att de ska vara koldioxidneutrala 2030. Medan lilla Lidl kan vara det redan om 1-2 år. Mm. Varför då? Hur kan ni som är så små och unga i Sverige? Men just för att vi är små och unga kan vi göra det. Mm. De stora bjässarna har jättesvårt att ställa om. Mm. Så att på tal om, nu inte ICA på börsen länge. Men det är intressant att se att stora bolag kan ha svårt att göra det och kanske till och med förlora på den här omställningen på ett helt annat sätt än de små, mindre och snabbfotade bolagen gör.
Ja. Bra spaning. Får jag bara säga en sak, Johanna, för intressant resonemang, och det känns ju som investerarna som vanligt är ganska snabba och på tårna här, tycker jag. Du har med dig ett par grafer som verkligen visar det, som är spännande. Vi kan väl få titta på dem. Där vi ser fondflöden. Där. Ja, men, berätta.
Ja, men en ytterligare intressant del där är att sen, ett drygt år sedan tillbaka var alla fonder i Europa tvungna att klassificera sig själva som om man är en fond som främjar hållbarhet eller om man är en fond som har hållbarhet som mål. Tittar vi i Sverige då, så har liksom 90% av svenska fondkapitalet eller Sverige registrerade fonder ligger i de här ljusgröna fonderna som främjar hållbarhet. Det är inte så mycket. Det är att man exkluderar fossilt. Man gör lite sådana delar. Men sen omkring 5% av kapitalet ligger i det då som kallas för mörkgröna fonder. Då har man hållbarhet som övergripande mål. Mm. Och tittar vi vart pengarna har gått i år, så är det ju till den här lilla delen med fonder som har övergripande mål, hållbarhet. Alltså alla investeringar man gör i den fonden ska ha. Så att de har haft inflöden på 14 miljarder, där övriga aktiefondsmarknaden har utflöden på 54 miljarder.
Du har pratat framförallt 2021 då om en ESG-bubbla, för så mycket pengar söktes in och det fanns en brist på bolag, och bland annat då Nibe, som varit inne på tidigare, var inne i det facket. Ser du att den finns kvar? Ser du att det är en risk för att den kommer igen? För det handlar ju trots allt om värderingar någonstans,
ja,
i botten.
Ja, det handlar om värderingar. Det vi såg framförallt hösten 2020, det var ju hur de här bolagen som fokuserade på ny energi eller elektrifiering skenade iväg väldigt, väldigt kraftigt. Nu tror jag att det vi kommer se framöver är en lite mer sansad take på det här, en lite mer bredd. Vi har precis fått ett Parisavtal, kan man säga, för en biologisk mångfald, alltså för miljön, där världens länder enats om att 30% av jordens land och hav ska skyddas, och man satsar på den då biologiska mångfalden, vilket är liksom grunden till 70% av världens BNP. Så att det jag vill ha sagt med det är att jag tror att det var osunt att bara liksom välja bilar inom eller aktier inom elektrifiering av bilar eller solenergi eller vindkraft och bara satsa på det. Det jag tror och hoppas att vi med de här nya regelverken och med ett ökat fokus på andra jätteviktiga hållbarhetsdelar, att vi kommer få en mer, inte samma liksom bubblor i vissa sektorer. Mm.
Som alltid då, investerarna blir smartare, lite som IT-bubblan, man blir klokare.
Ja, men, och en väldigt, väldigt viktig del i det här är att all den rapportering som bolag ska göra nu ska revisionsgranskas. Mm. Och då liksom, det kommer inte gå att bara kasta ur sig någonting. Man måste fundera igenom, man måste säga så här, hur påverkas vår affärsmodell av miljön och så, och hur påverkar vi? Och det här måste man liksom ha belägg för.
Toppen, tack Johanna. Vi ska också få lite 2023-spaning från Martin Gurin naturligtvis, men vi tar en kort avstickare till Emily Marknadsstudion och kollar hur börsen har gått efter 27 minuters öppning.
Tack för det, Pontus. Det är fortfarande ganska muntert, som det var även vid öppningen. Alltså sådär 0,5% upp för storbolagsindex. Nibe, som alltså ska inkluderas i OMXS30 från och med den 2 januari när Swedish Match har avnoterats, upp bara sådär 1%. I toppen är annars i OMXS30 så är det en duktig blandning. Det är inte verkstad, men du har Sinch, Getinge, Ericsson, SKF, Kinnevik. också allt annat än verkstad i princip. Autoliv fortfarande i botten, men det är små rörelser, de är liksom drygt 1% upp och Autoliv är drygt 0,5% ner. Så det är ganska lugnt. Jag har kollat på omsättningen också. Jag vet inte exakt vad det brukar vara efter en halvtimme, men jag tror att det är knappt 1 miljard aktier som har liksom, omsatts än så länge, eller 1 miljard kronor som har omsatts via de här aktierna. Så att det är ju väldigt lugnt idag egentligen, även om vissa rörelser, typ Agribio, blir ju väldigt stor eftersom att, som vi pratade om vid öppningen, Nasdaq yrkar på att de ska avnoteras efter de här problemen som har varit under året. Ner 57%, vilket är bra mycket mindre än vad det var vid öppning, men kursen är ju också på liksom 2,20 kronor, vilket ju gör att i kronor och ören så är det inte jättestor skillnad mellan varken 55% eller 80% som det var tidigare. Den här är väl mer intressant då, att sen årsskiftet så är aktien ner 96%. Den kanske är lite mer att ta fasta på. Softronic rasar på sin vinstvarning på grund av den här cybersäkerhetsattacken som belastar fjärde kvartalet väldigt mycket med höga kostnader, ner 10%. BioArctic som stiger faktiskt 2,5% var ner igår på rapporterna om ett dödsfall i deras studie. De säger att de inte kan kommentera det här dödsfallet, eller partnern snarare som de gör studien med kan inte kommentera det här dödsfallet. Men de här medieuppgifterna menar på att man kan koppla det här dödsfallet just till läkemedelskandidaten. Annars har ju BioArctic sagt att det är en väldigt skör patientgrupp eller undersökningsgrupp. Liksom, det kan hända saker som också gör att de dör som inte alls har med läkemedel att göra. Men de här uppgifterna då säger att jo, det har med det att göra. Det verkar inte marknaden ta fasta på just nu, eller så ser de marknadspotential ändå, för den är upp i alla fall 2,5%. Ambea då istället, som har fått en väldigt kraftigt sänkt framförallt riktkurs och även rekommendation till behåll, ner 8%. HMS istället fick en väldigt kraftig höjd rekommendation, förlåt, riktkurs igår, steg kraftigt då. Nu fortsätter den uppåt faktiskt 3,5%, vilket ju är bra mycket bättre än börsen. Sen har vi Storskogen som rörde sig mycket mer i början, eller bara för sådär kanske 10 minuter sedan, men det var ju lite rally igår i Storskogen eftersom att Daniel Kaplan då hade uppenbart köpt aktier. Nu var det då en rekyl på kanske 2% som mest, men det har lagt sig lite och är nu bara på 0,5% ungefär. Och sen så då den här uteblivna reaktionen i Assa, apropå nyheten att Robur och Alekta väljer att lämna valberedningen eftersom att de tycker att Melker Körling och Latour inte följer svensk praxis för ägarstyrning. Händer absolut ingenting, den är runt nollan. Embracer backar lite andra dagen på börsen, alltså på huvudlistan, ner sådär 1,5%. Ni ser att det är en väldigt tight range här, det ska sägas. Det här är liksom OMXS30. Men det böljar lite upp och ner. Det känns som att det stabiliserar sig här runt en 0,3 än så länge, eftersom att vi väntar oss just amerikansk kärninflation i eftermiddag. Och i och med det sagt så stiger nu den amerikanska tioåringen väldigt, väldigt lite, men är fortfarande på runt 3,7%. Dollarn kostar 10,47 kronor. Terminerna är superflat, vilket de lär vara innan någon säkert får någon aning om hur den här inflationen kommer falla ut i eftermiddag. Så att vissa rörelser är stora, ganska muntert Sverige, men som sagt, sett till kanske volym också, det är rätt lugnt idag. Och det lär det nog vara, åtminstone fram till 2:30.
Rätt lugnt idag, det är ju trots allt dagen före julafton. Martin Guru, vi ska avsluta med att gå till dig också och prata lite spaning inför 2023. Du gav din allmänna syn på börsen och framförallt ränteutvecklingen. Man kan väl sammanfatta som ganska positiv. Om du ska titta på lite sektorer och bolag, vad tror du kommer bli spännande då? Vad ser du?
Ja, det mest dynamiska som händer just nu, det är ju självklart jakten på att försöka kompensera sig på energisidan mot bakgrund av det som har hänt. I hela Europa då, så i hela stora delar av världen, så är ju liksom nummer ett på den politiska agendan det är att fixa elräkningen. Det ser vi ju hemma också, liksom att strunta i vård och skola, omsorg och invandring, det är inte viktigt, det är min elräkning som gäller just nu, och det är precis likadant överallt. Och med bortfallet av rysk energi då till Europa, så märker vi väldigt tydligt vad som händer. Jag jobbar på Europas största mäklarfirma och det här är ju tema nummer ett. Så vinnarna framöver, både strukturellt men även då för nästa år, det är ju de som kommer att dra nytta av den här blockaden och också avstängningen från ryssarnas sida. Så det är självklart, i Norge finns ju vinnarna. Det är ju där de stora oljetransportföretagen finns, som Frontline till exempel. Det är där de riktigt stora naturgastransportörerna finns, som kommer ha oändligt fulla böcker till väldigt goda priser att tvingas transportera olja över stora avstånd. Nu när vi har infört de här blockaderna mot ryssarna, så tvingas man ju köra till exempel råolja då över längre avstånd. Nordsjön kommer ju mer eller mindre tömmas då på rysk tanker eller sådana här korta distanser. Och likadant med naturgastransporterna, kan ju inte längre gå via pipeline, utan då får ju då skötas med ett skepp. Och vi har ju nu öppnat 2 terminaler i Tyskland och en snart i Finska viken, sådana flytande terminaler för att ta emot naturgas, och det kommer komma fler i Medelhavet här under nästa år. Så naturgas kommer vara det stora temat, och alla då som är involverade i transporter, utvinning och på något sätt kan dra nytta av de här negativa konsekvenserna då som kriget då har medfört, kommer ju vara vinnare även nästa år då. Så jag skulle säga då, norsk shipping, vad det då gäller då oljetransport till exempel Frontline, gasbolag till exempel BVG, LPG som då transporterar gas, och sen har vi då ett bolag som heter Subsea 7 som jag då älskar då, som sysslar med service och underhåll på de här plattformarna ute i havet då som verkligen behövs just nu. Så där tror jag vinnarna finns även nästa år, kommer vara väldigt stark efterfrågan, det är ganska enkelt.
Superbra, konkret. Frontline så har du BV LPG som du nämnde, Subsea 7, är det också norska bolag eller vad är de noterade någonstans?
Ja, ja precis, de är där. Noterade. Så det är det enklare där det finns.
Noterade Oslobörsen. Bra, klockan går 9:35 är hon. Claes, du har stått och hoppat här, vill prata lite Liz Truss. Lite.
Ja, Liz, det är en person vi har lite grann glömt bort. För ett år sedan talade vi inte om henne och nu talar vi inte heller om henne. Nej. Men det var hennes stora genombrottsår och stora fall. Alltså den gamla premiärministern, för detta premiärministern som kom in och sa jag ska rädda landet genom att ge låga skatter. Mm. Och det höll några dagar eller timmar och så gick deras förtroendet för deras ekonomi och obligationshandeln angrepp hela landet.
Det där uttalet kommer leda till inflation.
Och ja, ja, totalt krasch. Och det positiva är att det här har förhoppningsvis politiker runt om i västvärlden lärt sig av. Vi kan inte lova massor med bidrag, låga skatter, för då kommer obligationsmarknaden att springa efter oss och hugga tag i pensionspengar som försvinner, men också hela, ska man säga, tilltron till ekonomin i landet. Mm. Så förhoppningsvis har politiker runt om i västvärlden lärt sig det här. Vi talar för lite politiker, de sitter och lovar brott och straff och annat elände och inte fokuserar på forskning och utbildning som bygger landet. Och det här har vi sett också i hela västvärlden senaste 20-30 åren. Economist hade siffror på det här igår senast som pekar på så att 30% av investeringarna går till mer, ska man säga, vård och omsorg snarare än utbildning och universitet som bygger långsiktig tillväxt. Mm. Så man lovar bort pengar för de som är äldre, mycket äldre i västvärlden just nu, snarare än satsa på unga som verkligen behöver satsa på utbildning och ta hand om oss längre fram.
Du får sista ordet i sändningen, Johanna. Varsågod.
Ja, inte alls i samma nivå som det som skedde i England, men lite i den här häraden var ju det här vallöftet om att slopa amorteringskravet. Vi ska pausa amorteringskravet direkt och nu inser man ju att det var ju såklart inte hållbart. Man vill inte ha en inflationshöjande politik och nu får man backa och så försöker man.
Och statstjänstemännen på Finansinspektionen sa nej.
Ja, de sa nej. Och nu säger man nej, men vi har gett i uppdrag att man ska se över amorteringskravet, för i det läget som vi är i nu kan vi inte ta bort det. Nej, och det kunde man inte under valrörelsen heller.
Klassisk valfläsk.
Klassisk valfläsk. Mm. Det är tur att man nu försöker krångla sig ur det på ett någorlunda bra sätt.
Jättebra. Stort tack för en sammanfattning av 2022. Ett minst sagt händelserikt år, men också intressanta spaningar inför nästa år. Tack Claes, tack Johanna, tack också Martin Gure för att du har varit med oss. Tack också Torbjörn Isaksson för att du var med. Vi ska avsluta säsongen med DTVs egna sammanfattning av det här händelserika året. Den är 6 minuter lång. Titta gärna på den. Vi är sen tillbaka den 9 januari ska jag också säga. Vi har börskoll här klockan 14 i eftermiddag med de här PCE-siffrorna som vi har pratat om. Och sen har vi hela mellandagarna, så fortsätter vi sända morgon koll klockan 8 på morgonen. Men med detta säger jag god jul.
Ny tid, ny strid. Det är 2022 och vi är glada över att vara tillbaka.
Den prognos vi har lagt, det är nära att räntan höjs under andra halvåret 2024.
The Russian military has begun a brutal assault on the people of Ukraine.
Det kommer bli en kraftig smäll mot global ekonomi.
Än blodigare är det ju på Moskvabörsen.
För Nordic däremot fortsätter ha det tufft på börsen. Rasar istället en 13%, har ju 80% av sin omsättning i Ryssland.
Ni berättade att era tidigare kundservicemedarbetare nu bland annat tillverkar Molotov cocktails.
Aktien har ju dock gått starkt på börsen sedan den ryska invasionen och är upp runt 50% på börsen sedan dess.
Det här är ju någonting som man aldrig har gjort förut. Man har stängt ut länder från spelsystemet.
Som påverkar oljepriser och då får man högre inflation och centralbanken som då ska höja räntan.
Energidyrt, så blir egentligen allting dyrt.
Ex-energi, den högsta inflationen sedan 1993.
Inflation är dåligt, punkt. Stigande räntor är dåligt, punkt. Alla bolag kommer att säga att det kommer de att klara av, punkt.
Jag är inte orolig alls för det. Det här är bara en tillfällig inflation vi har idag.
Jag har höjt räntan med 0,25 procentenheter.
Inflationen i Sverige når en ny 30-års högsta.
Men det är en väldigt bred inflationsuppgång.
Man höjer
mycket riktigt räntan med 50 punkter till 0,75%.
Jag tycker det är bra att Riksbanken höjer.
Marknaden, som Stefan Ingves skulle uttrycka det, tar ju i sig om kräks.
Stockholmsbörsen vände ner när Riksbanken höjde styrräntan 100 punkter.
Ja, det blev ju en väntad räntehöjning med 75 punkter idag till 2,5%.
Det rådde ju väldigt stor osäkerhet kring var räntorna kan tänkas hamna 2025.
Vi har gjort precis det vi sa att vi skulle göra.
Det här valet är nog egentligen valet där man valde det minst dåliga. Många resonerar på det viset.
How on earth is a strike in the busiest week of the last 2.5 years gonna help us find and attract investors?
Som trots att vi tycker att det är jävligt höga elpriser i Skandinavien så är de ändå något mindre jävligt höga än vad de är på kontinenten.
Vi har en pågående utredning. Vi jobbar med myndigheterna på ett transparent sätt och samarbetar så gott vi kan.
Hur ser du på det faktum att det är Saudiarabien som nu går in i Embracer?
Jo, men det kan väl ses lite kontroversiellt.
Aktien rasade över 25% igår efter att analysfirman Ningi Research släppt en blanka rapport.
Truecaller har ju gått igenom Viceroys blanka rapport som släpptes förra veckan.
Det efter att blankarfirman Viceroy riktat kritik mot
SBB som är ner hela 18%. SBB rapporterade idag
kriminella personer som konspirerat för att råna svenska småsparare.
Dagens nyhet på börsen stavas Aleimar.
Tillfälligt ras till närmare minus 8% på kort tid.
Fick man känslan av att det var något hemskt, att det kanske Putin hade dragit av en atombomb. Även om det är otroligt jobbigt att köpa i de lägena så var det bara att göra.
Philip Morris låg ett bud på 106 kronor per aktie.
Det känns ju som ett ganska fair pris på det här bolaget.
Nu höjde Philip Morris budet från 106 till 116.
Och Swedish Match handlas upp.
Långsiktigt är det ju katastrof, ska jag säga, att ett sånt här stort fint bolag släpps iväg från Sverige. Och att det varit kvar på börsen hade varit naturligtvis det allra bästa.
Prisutvecklingen på bostadsmarknaden fortsätter att försvagas.
Slutligen kommer stigande räntor få bostadspriserna att falla 20%. Roger Akelius köpte en stor post i Castellum av Rutger Arnhult.
Den första offret i fastighetskrisen.
Jag skulle vilja vända det till något positivt. Att det är någon som ser värde i marknaden.
Rutger har mycket annat att tänka på nu. Han sitter och säljer aktier lite överallt här.
And I take full responsibility for what happened.
It's an honor to be elected. I cannot deliver the mandate on which I was elected.
So I stand here before you, ready to lead our country into the future.
Drottningens frånfälle igår har förstås drabbat många känslomässigt.
Elon Musk, som i förra veckan köpte drygt 9% av Twitters aktier, har nu lagt ett icke-bindande bud på hela bolaget. Twitter, som rasade 11% efter att Tesla-ägaren Elon Musk dragit tillbaka sitt bud.
Nu så verkar det som att han ville snacka ner priset.
Ny vändning i Elon Musks Twitter-köp.
Twitter nu är i Elon Musks ägo. Fågeln har befriats, twittrade Elon Musk från sitt eget konto.
Ja, perfekt. Spännande. Vilka reaktioner.
Och aktien föll hela 6%. Och det är väl ungefär som utvecklingen din portfölj senaste året, eller hur Alex?
Tack så mycket för det. Ja, det stämmer ungefär med hur det går för mig på börsen. Men börsen har ju inte stängt.
Jag är tillbaka. Nej, förlåt. Det ska inte det här programmet handla om. Men missa inte heller Börsmorgon.
Börsmorgon.
Hello, Iran.
All the way around?
Yeah.
Sort of like that?
No, just flip it all the way.
Ska vi stå så? Jag ska inte le.
Hammarbybacken ska bli Sveriges nya året runt destination.
Jag tittade för mycket på dig i början ändå. Så det...
jag har svårt att möta din blick faktiskt.
Juli förstörde rakningskalkylen. Det var till glädje för många tittare och aktiesparare. Tror du att jag kommer att tvingas raka av med mustaschen senare i år?
Jag tror det. Så att jag är inte orolig.
Sen måste jag säga det att huvudorsaken jag kom hit var ju för att se din eminenta mustasch, och du förstår min besvikelse nu när jag är här att den har fallit bort.
Jag kan bara be om ursäkt, jag får be tittarna om ursäkt också. Många är besvikna, men precis som börsen så finns hopp om återväxt en vacker dag.
Thank you.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Dags att fylla på tanken. Stanna på Circle K så får du 50 öre rabatt per liter på dina tre första tankningar när du blir medlem. Vi ses på Circle K i sommar.